Jag ska aldrig glömma hur vi satt där, omkring en miljon människor, på flygfältet utanför Seoul i Sydkorea, och lyssnade till Dr. Jong-gon Kim och hans brinnande, fängslande vittnesbörd. När Koreakriget pågick som häftigast i början på 50-talet så hade kommunisterna en dag kommit till hans by. Och de hade kommit in i hans hem och släpat ut hans familj i skogen och börjat slå dem och misshandla dem till döds. Hans fru och hans svärfar hade avlidit, och de trodde också att Jong-gon Kim var död, så de lämnade platsen. Men han hade överlevt misshandeln och lyckades få tag i sin lilla dotter och fly upp i bergen. Där höll han sig gömd i flera veckor och upplevde hur hatet och bitterheten hade fullständigt grepp om honom. Och vi kan ju förstå det. Han höll på att förtäras av hat. Men så kom de märkliga Jesusorden till honom en dag. Älska era ovänner och bed för dem som förföljer er. Han värjde sig inför sådana omänskliga uppmaningar. Han kände att han bara inte kunde be för dem som hade gjort honom så ont. Men så började han ändå att i lydnad röra sina läppar i bön för förföljarna. Och efter en stund så hände det fantastiska. Den helige ande började värma hans hjärta så till den grad att det giftiga hatet försvann, och han började känna en uppriktig nöd för och en kärlek till de människor som han så motvilligt hade börjat be för. Och snart fann han sig själv från hjärtat bedja om dessa människors frälsning. Ja, den kärlek han fick till dem blev så tvingande och så stark att han faktiskt gick tillbaka ner till byn, knackade på dörren till själva ledaren för den kommunistiska fronten. Till att börja med blev de chockade bara att se honom i livet. De trodde ju att han var död. Men så sa han: ni får göra vad ni vill med mig, men jag har kommit för att säga er att den Jesus Kristus som jag tror på, han älskar er lika mycket som han älskar mig. Och de kom alldeles av sig. De blev så överraskade, de blev så tagna av hans ord att de bjöd honom in och faktiskt gömde honom i det huset tills vidare. Och efter en kort tid så var många utav kommunisterna i den byn Jesu Kristi lärjungar. Och kärleken hade brutit ner hatet. Och detta var faktiskt en av de avgörande händelserna för den fortsatta väckelsen i Sydkorea, där man nu idag räknar med åtminstone 10 miljoner kristna, det vill säga 25% av befolkningen i landet. Och vi vet hur det växer och hur det knakar och hur Guds ande verkar. Har du tänkt på att samma under av hat förvandlat till kärlek en gång var en utlösande faktor för hela världsmissionen? Också den gången handlade det om en man som var fylld av hat, men av andra skäl och av helt och i helt andra omständigheter förstås. Den man vi har läst om ifrån Apostlagärningarna 9, som en gång föddes ungefär vid tiden för Jesu födelse av judiska föräldrar i staden Tarsus i landskapet Kilikien i nordöstra bukten utav Medelhavet, nuvarande Turkiet. Hans familj var troligen ganska välbärgad eftersom hans far var en romersk medborgare, något som ju Paulus så också fick ärva. Hans grekiska namn var ju Paulus, även om han här kallas Saul än så länge. Fadern var också ortodox jude av det stränga religiösa fariseiska partiet. Varför också Paulus fick en sträng religiös fostran. Och redan vid 5 års ålder så måste han lära sig läsa Gamla testamentets skrifter, och särskilt tredje Mosebok skulle man kunna utan till ganska snart. Och vid 10 års ålder skulle han kunna behärska också de äldstes stadgar, och vid 13 års ålder så förväntade man sig att han också skulle hålla alla bud. Han var nog bara 10-12 års ålder när man skickade ner honom till Jerusalem för att få sin fortsatta utbildning där. Och han kom ju att få sin skolning vid Gamaliels fötter. Också han en farisé, en aktad skriftlärd i Stora rådet, som ni kommer ihåg. Samtidigt så fick han ju ändå, likt alla andra skriftlärda, lära sig ett hantverk. I Paulus fall så blev det tältmakeriet, men innebar i praktiken att han arbetade mycket med läder. Något av en sadelmakare var han. Alla skriftlärda förväntades ha sitt eget hantverk och så kunna klara sin egen försörjning. Och Paulus utvecklades, som vi vet, till en hängiven farisé som verkligen nitälskade för Guds lag och den judiska traditionen. Och med oerhört allvar och intensitet så gick han in för sina religiösa strävande och sin övertygelse. Därför hade han också sett Jesu verksamhet och lära som ett enda stort hot emot den judiska religionen. Och i likhet med andra fariser och skriftlärda i Jerusalem dessa dagar så hade han trott ändå att korset för gott skulle göra slut på denna bedrövliga villfarelse. Och till att börja med så verkade det som att det hade haft och fått önskad effekt. Även om det var besvärande att inte veta var hans kropp fanns någonstans. För alla var medvetna om att graven var tom. Allt sedan den tredje dagen, och det surrade besvärande rykten i Jerusalem om att han hade uppstått ifrån de döda. Men så idiotiskt, så enfaldigt och så dumt. Hur kunde man tro något sådant? Så resonerade Paulus. Och allt hade kanske också fallit i glömska till sist, om det inte hade varit för den där pingstdagen, då hans lärjungar kommer ut från sina reträttställen som förvandlade människor och med fräckaste djärvhet förkunnar Jesu uppståndelse mitt i självaste Jerusalem. Och trots Stora rådets stränga tillrättavisningar så fortsatte hans efterföljare att dagligen undervisa om denne Jesus och den föraktliga vägen som man kallade för frälsningens väg. Och allt fler sällade till skaran av lärjungar. Till och med många präster hade nu kommit till tro. Det började få allvarliga proportioner. Och därför var det med stor tillfredsställelse som Paulus hälsade det krafttag som han nu vidtog mot Stefanos och lät stena honom. Med glädje hade han ställt upp och vaktat bödlarnas kläder. Det här tyckte han, det var de rätta tagen mot en så fördärvlig lära. Och Paulus själv tycks ha blivit en av ledarna för den uppblommande förföljelsen. Lukas skriver om Paulus att han for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort både män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Han rasade av modlust mot Herrens lärjungar. Själv talar han senare om denna tid som en tid då han var dödsfiende till den vägen. Med fullmakt från överste prästerna, säger han, satte jag många av de heliga i fängelse. Och när man ville döda dem röstade jag för det. Överallt i synagogorna fick jag dem gång på gång straffade. Och jag tvingade dem att häda. Och i mitt raseri förföljde jag dem till och med in i utländska städer. Han såg det alltså som sin plikt att bekämpa Nazaren Jesu namn. Han ville helst utplåna allt som hade med det namnet att göra. Han hade hållit på i flera år nu. Och hatet hade bara växt. Det var inte nog med att läran bet sig fast i Jerusalem. Den började ju också sprida sig in i andra städer och länder. Det måste stoppas, menade Paulus. Men kanske hans våldsamma förföljelse också hade något av en annan förklaring. Nämligen att i sitt innersta Paulus själv började vackla något. Han hade ju ändå sett denna märkliga Jesus under hans jordeliv. Hört honom, sett undren som visserligen naturligtvis måste tillskrivas Belzebul och de onda andarna. Men ändå, ingen hade talat som han talade. Han hade sett, han hade hört åtminstone den märkliga döden som han hade lidit på Golgata kors. Solförmörkelsen och jordbävningen. Och han hade sett Stefanus digna under stenarna. Men han kunde inte glömma renheten i hans ansikte. Och han hade hört hans sista rop när han bad för sina bödlar: Fader, tillräkna dem inte denna synd. Vad var det för märklig kärlek? Säkerligen hade han också förvånats över hur omöjligt det hade varit att genom argument försöka få de kristna att tänka om. Det var ju bara våldet liksom som återstod. Men inte heller detta hade varit framgångsrikt. Inte ens inför dödshot hade han fått de kristna att avsvära sig sin tro och häda Jesus. Hur kunde de vara så säkra och så frimodiga? Ja, till och med glada. Du förstår, ingen kan komma i nära kontakt med levande kristna utan att djupa frågor börjar röra sig i tankevärlden. Säkerligen var det så också för Paulus. Han hade sett deras liv. Och det hade tagit tag i honom. Och det irriterade honom. Hela hans teologi stod ju på spel. Om den kristna vägen var rätt så innebar det ju att alla hans egna ansträngningar hade varit förgäves. Han som hade strävat i så många år att uppfylla lagen. Och nu sårade denna lära hans stolthet oerhört. Men samtidigt kanske han började bli allt mer medveten om också att han egentligen inte klarade lagens krav om han skulle vara riktigt ärlig. Jo visst, det är klart, till det yttre gick det ju bra. Och alla respekterade honom för hans trogna liv som farisé. Och hängiven sådan. Men i sitt hjärta visste han att han faktiskt inte alltid förmådde det som han ville. Det goda som han ville. Och han utkämpade en kamp i sitt innersta. Den som han senare beskriver i Romarbrevet 7. Att det goda som jag ville, det gjorde jag inte. Och det onda som jag inte ville, det var jag faktiskt förmögen att göra. Han höll lagen i det yttre, men han kunde inte kuva sitt hjärtas onda tankar och dess begärelser. Detta var olustigt. Och denna olust tycktes bara nu intensifiera hans fatala försök att kväva den kristna läran och dess spridning. Det får inte vara sant. Så ännu höll han på. Ännu höll han på att kämpa emot och spjärna emot udden. Och i Guds eget namn menade han att han gjorde det. Nu var han alltså på väg till Damaskus med fullmakt att fängsla alla som var på den vägen för att föra dem till Jerusalem, ställa dem inför rätta och få dem straffade, gärna med döden. Tänk att man kan vara så övertygad och så hängiven en sak, men ändå ha så grundligt fel. Och jag vill säga dig idag, det spelar ingen roll hur allvarlig du är i det du tror på. Det är inte det som gör din tro till sann. Det är inte hur allvarligt du går in för en sak som avgör om det är rätt. En del säger var en blir väl salig på sin tro. De tar ju det så seriöst. Och de är ju så hängivna. Men det räcker inte. Det är endast tron på Jesus som är den frälsande tron.
Nästan för att in som att inta en stad, så stormar nu Saulus av Tarsus fram emot Damaskus i sitt ursinne för att verkställa sitt uppdrag. Han kände sig stark, han kände sig målmedveten, ivrig att ta itu med saker och ting som han ansåg var fel. Föga anade han att han bara inom några kilometer, ja, att han bara inom några minuter skulle vara helt oförmögen att själv gå in genom Damaskusporten. Vi har framför oss, mina vänner, en utav missionshistoriens viktigaste händelser. Paulus av Tarsus, på väg för att fängsla Jesu Kristi lärjungar och det som trodde på honom, blir istället själv fängslad så till den grad av värmen och ljuset och kärleken från den levande Kristus att hela hans liv från den stunden är förvandlat. Det är mitt på ljusa dagen, som nu här i Göteborg, och solen sken och stod så som högst på himlen. Men ändå så är det ett sken starkare än solen som plötsligt i sin bländande glans omstrålar hela sällskapet. Och Paulus kan inte annat än falla till marken, liksom för att dölja sin blick för det starka skenet. Och där ligger han på Damaskusvägen, till intet gjord av detta mäktiga ljus, dess klarhet, dess renhet, dess intensitet. Och plötsligt hör han också en röst som kallar hans namn två gånger: Saul, Saul. Det är någon som vill honom något. Och så får han höra de märkliga orden: varför förföljer du mig? Varför? Liksom, vad menar du, Saul, att du ska kunna åstadkomma? Vad tror du det ska tjäna till? Paulus förstår ingenting. Här är han i färd med att fängsla en skara enfaldiga människor som envisas med att tro på en viss Jesus. Och så säger rösten: varför förföljer du mig? Han frågar: vem är du, Herre? Och då får han det svar som skulle komma att förändra hela hans livsinriktning: jag är Jesus, den som du förföljer. Och han får sitt livschock. Han inser plötsligt två helt avgörande saker som borde vara avgörande för varenda en också i denna kyrka idag. För det första, Jesus var alltså inte död. Att graven var tom berodde alltså på att han verkligen hade uppstått. Han lever. Och i så fall har han ju verkligen besegrat både synd och död och måste ju vara himlens messias. För det andra, genom att förfölja de människor som tror på denne Jesus har jag alltså egentligen förföljt Jesus Kristus själv, Guds son. Jag har förföljt himlens messias. Jag har knutit min hand ända upp till Guds tron. Vad ont jag har gjort mot församlingen har jag gjort mot den himlabune Kristus. Och mina vänner, detta var någonting som Paulus aldrig lyckades återhämta sig ifrån eller komma över. Det förföljde honom hela livet. Han inser den fantastiska sanningen att om de kristna är i Kristus, ett med honom, så har han helt också gjort deras sak till sin sak. Du kan inte skilja de kristna från Kristus. Vad du gör mot Kristus, eller vad du gör mot de kristna, du gör du också mot Kristus. Det är allvarligt, mina vänner, att gå emot Guds församling. Det är allvarligt att förfölja de kristna, även om det tycks kunna ske med framgång i många skeden av historien. Men Gud skall en dag sätta en ära i att skapa rättvisa och utkräva den hämnd som tillkommer honom. Han har sagt: kom icke vid mina smorde, rör icke mina profeter. Jesus sa till sina lärjungar: den som lyssnar till er, han lyssnar till mig. Men den som avvisar er, han avvisar mig. Och den som avvisar mig, han avvisar han som har sänt mig, Gud själv. Det är allvarligt att gå emot Guds församling. Precis som Gamaliel hade varnat en gång i Stora rådet. Man kan faktiskt befinnas strida mot Gud själv. Och vem vågar det egentligen? Paulus inser att hans förmenta nitälskan och kamp för Gud, som han menade, egentligen var en enda hemsk attack emot Gud, riktad mot den levande guden som hade uppväckt Jesus ifrån de döda. Paulus hade stridit mot Gud själv. Men nu gick det inte längre. Hur kunde han ha gjort någonting så fruktansvärt? Hur kunde han trots detta fortfarande vara i liv egentligen? Hur kunde det vara så att just han, som var den minst värdige av alla, hur kunde det vara så att han nu hade aktats värdig att se den uppståndne och förhärligade Kristus? För han hade verkligen sett honom, och hela hans väsen, hela Paulus, skälvde där han låg på vägen. Han hade sett honom. Men när han nu reser sig upp, är han oförmögen att se vägen framför sig. Hans reskamrater måste ta honom vid armen och leda honom in i Damaskus, till det härberge som var reserverat hos honom i Judas hus på Raka gatan. Men han är så tagen av sin upplevelse och av sitt möte med Jesus att han varken kan äta eller dricka. Det enda han kan göra, det är att bedja och ständigt tänka på detta oerhörda han har varit med om. Och det är en blandning av motstridiga känslor, både av fruktansvärd skuld och outsäglig glädje och tacksamhet. Och samtidigt är han skrämd över att inte kunna se. Vad är det som har hänt och hur ska det gå? Han beder, han tänker och han beder igen. Och alla försök att bjuda honom en bit mat eller dryck är helt förgäves. Han är upptagen, hela hans väsen, hans tankevärld, hans själ. Oerhörda tankar går igenom hans hjärna. Jesus den korsfäste lever. Han är Messias. Hans död på korset var alltså en försoningsdöd. Den gäller också mig. Gamla testamentets löften är alltså fullbordade. Jag undrar om man inte ens, om man också inte till och med sa halleluja i sitt hjärta. Det är då som frälsningens gåva börjar uppgå för honom, att det är en gåva av nåd. Bitarna börjar falla på plats i Paulus teologiska tänkande. Allt måste alltså handla om nåd. Det är ju helt underbart. Det är ju uppenbart att det måste vara nåd efter den upplevelse han just har gjort. Han som bara hade gjort ont och ont och ont. Hur kunde han få ett sånt möte med den uppståndne? Han vågade inte tro det. Han bad och han bad. Och han bekände och han bekände. Han anade inte hur fullständigt han vilade i Guds hand. Och hur Guds suveräna plan hela tiden arbetade vidare med Paulus av Tarsus. Men nu visar sig också Gud hur hans plan. Nu visar sig också Gud att hans plan är ett samarbete med hans församling. För nästa steg i skeendet, det gör inte Gud på egen hand så att säga, utan han lånar in en av sina lärjungar att vara medarbetare. Gud skulle ju direkt ha kunnat svara på Paulus ivriga böner och sagt: okej, du är helad för denna stund, här är ytterligare instruktioner. Men så gör inte Gud, för Gud älskar att jobba tillsammans med sin församling. Och i Damaskus fanns bland annat en lärjunge, en from, gudsfruktande man, en lärjunge på Jesus Kristus troende som hette Ananias. Och en av dem som skulle ha fängslats av Paulus, det var säkerligen han. Men nu får han istället vara med och betjäna Paulus i hans nöd och vånda och hans omtumlade belägenhet. Gud hade på ett övernaturligt sätt förberett båda männen på detta som skulle hända. Och vi kan förstå Ananias fruktan och tveksamhet när han får i uppdrag att gå till den av alla kristna så fruktade mannen och lägga sina händer på honom. Men Jesus ber honom göra just det. För, säger han till Ananias, han beder. Någonting avgörande har alltså hänt med denne hårdhudade farisé. Han beder nu. Visserligen hade han under hela sitt liv varit noga som farisé med att läsa de judiska bönerna. Men nu bad han. Nu bad han. Från hjärtat ropade han till Gud. Och i en syn hade han redan själv fått se den Ananias komma till honom och lägga sina händer på honom för att han skulle få sin syn tillbaka. Och när Ananias fått uttala sin rädsla inför Herren, så ger honom Herren ytterligare information om planerna och säger: gå, för jag har utvalt honom till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningarna och kungar och Israels folk, och jag ska låta honom få veta också hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias tror Herren, och han ställer lydigt sina steg mot Raka gatan och Judas hus. Och han kommer in och han ser denne blinde man i sin vånda. Och han går fram till honom och känner triumfen, glädjen, kanske bävande fortfarande också. Lägger sina händer på Paulus och säger de ljuvliga orden som för Paulus ytterligare bekräftar kärleken ifrån den uppståndne Jesus och kärlekens stora seger överhuvudtaget. En av hans tilltänkta offer, denne Ananias, denne lärjunge, denne Jesu lärjunge Damaskus, kommer in och lägger sina händer på förföljaren och säger: Paulus, min broder. Och så tjusigt av Ananias att så reservationslöst och så oförbehållsamt och tveklöst visa för Paulus att han erkände honom som sin fullvärdiga broder i Jesus Kristus. Vilken uppmuntran detta måste ha varit till stackars Paulus där han låg i sin förtvivlan. Vilken försäkran, vilken ljuvlig försäkran om att han faktiskt var accepterad i de heligas församling. Ja, det är ord så fantastiska att Paulus blir helt förkrossad. Vilken kärlek och nåd från Herren Jesus Kristus. Paulus, min broder. Någonting nytt hade hänt. Och istället, detta fantastiska, istället för att smula denna förföljare i bitar för de ohyggligheter han gjort, så tar alltså Jesus Kristus honom till sig och gör honom till sitt redskap. För vad är det han får höra? Du ska bli mitt redskap, bära ut mitt namn över världen så att ännu fler kan bli frälsta. Och Paulus inser att här statueras det främsta exemplet på vad Guds nåd kan åstadkomma. Kan han frälsa en sån som mig? Ja, då kan han frälsa vem som helst. Om Guds nåd kunde räcka för mig, då finns det ingen gräns för vad Guds nåd kan åstadkomma. Och under Ananias bön så faller den tunga bördan från hans hjärta. Och han är befriad av Guds nåd. Och inga anklagelser finns kvar över hans huvud. Och från hans ögon faller också tunga fjäll. Och han kan se igen. Och en varm ström går genom hela hans väsen. Och han blir fylld av samma helige ande som var så verksam i församlingarna allt sedan pingstdagen. Denna underbara kraft som han så ofta hade förundrat sig över. Nu var den också hans. Halleluja. Och han står upp och han låter genast döpa sig. Han var villig att erkänna sin lydnad för Jesus Kristus i det heliga dopet. Paulus av Tarsus är en nyskapelse i Kristus. Inget hat fanns kvar. Bara glädje, kärlek och tacksamhet. Och först nu så kunde han äta igen och känna hur också de fysiska krafterna kom tillbaka. Han rusar upp, han omfamnar den lika glade Ananias, förmodar jag. Och Paulus känner hur intensivt han älskar denne Ananias, som han förut hade hatat i egenskap av Jesu lärjunge. Han älskar honom utan att han ännu känner honom, utan att han ännu har pratat med honom och blivit bekant med honom. Han älskar honom. Han tillhör ju samma underbara frälsare. Ja, Paulus känner från den stunden vilken oerhörd nåd det är att få krama om Jesu lärjungar, vetande hur dyrbara de är i hans ögon. Och från den här stunden är hela hans liv inställt på en enda sak, att betjäna dem som han förut hade varit ute för att skada. För nu visste han att vad ont han hade gjort mot församlingen hade han gjort mot Kristus. Men vad gott han nu kunde göra mot församlingen, det var detsamma som att göra gott mot Jesus Kristus själv. Och hela livet tycks han nu vara i färd med att avbetala denna stora tacksamhetsskuld som han kände sig stå i till Kristus, men också till de kristna som inte hade fördömt honom utan som tog emot honom. Och han började, står det här i slutet av vår text, att predika evangeliet redan i Damaskus. De som han förut ville utrota ville han nu se växa i styrka och glädje. Och församlingen som han nu själv tillhörde ville han nu se också upprättas överallt där han gick fram. För han visste att församlingen är en demonstration av Guds väldiga nåd. Redan i Damaskus började han alltså förkunna. Och det står i slutet av vår text: med allt större kraft uppträdde han. Och något förmånad, förmodar jag, upplevde en ny kraft i sitt liv. Han som hade undervisat så många år, men inte på det här sättet. Nu var det evangeliet, och nu var det evangeliets kraft i hans förkunnelse. För Paulus så var det i huvudsak på det här sättet. Han visste att han skulle få möta många lidanden. Och redan i Damaskus så började det dra snåla vindar, och han måste fly, som ni vet. Det är omöjligt att följa den korsfäste utan att få med korset att göra. Och när Paulus möter lidande, så var det för honom en inteckning på att han var på rätt väg. Äntligen, och detta var det viktigaste för honom, äntligen kändes det ändå sant. Äntligen kändes det rätt inom honom. Det krampaktiga ursinnet hade försvunnit. Han var fri och han kände en ljuvlig vila i Jesu Kristi nåd. Tänk att få vara förlåten. Tänk att få veta att allt är av nåd. Är det så konstigt, mina vänner, att Paulus är Nya Testamentets ivrigaste förespråkare och försvarare av Guds nåd? Att det är han som har skrivit större delen av den litteratur som ligger på nattvardsbordet här idag. Och som vi ska ha en förbönsakt för att välsigna när de ska spridas ut över Göteborg. Ja, ni ska få höra mer om det snart. Är det så konstigt att han hela livet igenom var djupt medveten om att hade det inte varit för Guds nåd, så hade han inte haft en chans. Inte en chans! Det var tacksamheten till Guds nåd som ständigt drev honom vidare. Och i varje kristen såg han ett nådens under och blev glad. Är du också kristen? Ja. Oh, halleluja. Har du mött samma nåd som mig? Ja. Prisat vare hans namn. Och han älskade de kristna varhelst han såg dem. Och han kände släktskapet så dyrbart. Och han såg det som en stor ära att från denna dag få kallas församlingens tjänare. Jag som förföljde dem, jag får nu betjäna dem. Och när han är från Romfängelset skriver till Filipperna, så säger han inför möjligheten att snart lida martyrdöden: att leva är för mig Kristus, dö en vinning. Men om jag ändå måste leva kvar, så är det för församlingens skull, säger han. Aldrig upphörde han att förundras över Guds stora nåd. I varenda brev nästan så säger han: jag tackar Gud för er. Jag tackar Gud för er, till och med korinterna. Heliga bröder, jag vet vad ni är i Guds ögon, och jag prisar Gud för er. I första Korinterbrevet 15, ett av de första breven han skrev, så säger han: kan ni tänka er hur stor Gud är i sin nåd, att han också uppenbarade sig för mig, sist av alla, jag som är den minste, inte ens värdig att få kallas apostel, jag som var som ett ofullgånget foster, den minste av alla apostlar, men mig drabbade Guds nåd, och genom Guds nåd är jag vad jag är. Och Guds nåd har inte fått vara overksam genom mig. Senare i livet skriver han till Efesierna. Och han säger då: kan ni tänka er att mig blev nåden given, jag som är den minsta av alla heliga. Ett av sina sista brev skriver han till Timoteus. Och det säger han i Timoteus brevets första kapitel: Timoteus, kan du tänka dig att mig blev nåden given och förtroendet, mig som förut var en hädare och en hänsynslös förföljare, men jag mötte förbarmande. Jag mötte Herrens nåd i överflöd. Och det gjorde jag därför att Kristus genom mig skulle visa tålamod och liksom skapa urtypen för dem som skulle komma till tro på honom. Han statuerade ett exempel för att visa att jag, som var den första på listan av syndare, den värste, den främste syndaren, han frälste mig liksom nästan först. För att visa att kunde han frälsa Paulus, då kan han frälsa vem som helst. Och det var det som gav kraften i hans förkunnelse. När han senare gick ut över romarriket, han kunde säga: ingen har rätt att säga att han inte kan få vara värdig Guds nåd. För kan ni tänka er vad jag gjorde, hur illa till jag låg, men Gud frälste mig. Kom inte och säg att Guds nåd inte räcker till. För räckte den för mig, då räcker den för dig, och då räcker den för vem som helst. Min vän, du behöver inte vara kvar i hatet här idag. Du behöver inte vara kvar i bitterheten mot dina medmänniskor eller mot någon av dina anhöriga, kanske till och med. Du behöver inte vara kvar, om det skulle vara så, i bitterhet och besvikelse ens mot församlingen, om det skulle vara så, eller kristna med syskon. Här finns samma Herren Jesus Kristus som förvandlade Paulus bittra hat till en levande varm kärlek. Detta under kan ske här idag. Och jag vill vädja till dig att inte stanna kvar i ditt ouppklarade tillstånd, utan också du böja dina knän här framme när sångarna nu ska sjunga, eller söka dig in i vårt bönerum, så vi får be med dig att detta under också får ske i ditt liv. Att du kan gå från den här kyrkan och känna: oh, vad Guds nåd är stor, och vad jag känner mig befriad för att jag har mött den levande Jesus. Halleluja. Amen.